Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ny vecka, nytt avsnitt av den damallsvenska podden. Vi sitter på plats i studion igen båda två, Makoto, och det känns ganska tryggt.
Ja, det gör det ju. Det är så här det ska vara ändå, tycker jag.
Då behöver man inte tänka så mycket på telefonlinjerna, förutom när vi har med oss en gäst. Och vi kan väl börja redan där, för vi har ju faktiskt med oss finbesök idag från Göteborg. Jennifer Falk, målvakt i Häcken. Välkommen till den damallsvenska podden.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Match idag igen.
Ja, det är ju kuppen så här mitt i veckan för de som inte har koll på vad det är som händer. När det är matcher mitt i veckan så är det ju kuppen. Vad tänker du kring ett kuppäventyr då?
Nej, men det är såklart en viktig match för oss idag. För att ta oss vidare i kuppen. Så det är, ja, men det är en viktig match.
Hur är det att liksom växla om fokus till kuppmatchen nu mellan de damallsvenska omgångarna, och sen kommer ni ju behöva ställa om till Champions League. Ni har otroligt mycket matcher framöver.
Ja, vi har ju det. Men alltså, det går ganska bra att växla om. Det är alltid samma fokus inför en match. Och ja, det kommer bli mycket matcher, men det ska bli väldigt roligt också.
Hur kul är det att lagkamraten Beata Kolm att se tillbaka en matchtrupp också?
Jätteroligt. Hon har kämpat så himla hårt och jag är riktigt glad för hennes skull.
Ja, tillbaka alltså i matchtruppen för cupmatchen ikväll. Men om vi bara tittar tillbaka lite på, vi sågs ju i lördags i Växjö. Har du smält den där matchen än?
Ja, smält och smält, men det, är liksom, det gäller ju att lära sig från den och gå vidare och fokusera framåt. Liksom.
Vad lärde ni er då från matchen som var i helgen?
Ja, att vi måste vara lite mer påkopplade och göra allting lite snabbare, lite bättre, lite mer rörelse och så.
Hur var den där bussresan hem?
Jag satt ju längst fram lite för mig själv. Så den var väl inte den gladaste, men sen vet jag inte hur de hade det bak i bussen, men jag satt mest där framme.
Du, sen är det ju så att dagen efter, ni tappade poäng mot Växjö, men dagen efter Rosengård-Kristianstad, såg du den matchen?
Ja, lite grann på telefonen. Jag höll på med lite annat också. Skulle gå på Häcken-Hammarby bland annat.
Vad tänker du om att Rosengård också tappade poäng där? Det måste väl ändå varit ganska skönt att se att det blev ett poängtapp där istället för att de rycker ifrån er.
Det är klart att det är bra för vår del och gör det lättare för oss när vi ska försöka jaga i kapp dem. Så det, ja, för våran del är det såklart bra.
Och jaga i kapp, det väntar ju ett stormöte i helgen, en seriefinal när Rosengård kommer till Bravida Arena. Vad tror du om den matchen, och är det extra spännande att kliva ut i en sån där match som verkligen är en toppmatch?
Ja, det är klart att det kommer bli en tuff match och en väldigt rolig match som jag ser fram emot jättemycket. Hoppas det kommer mycket publik också, att det blir bra stämning.
Alltså restriktionerna har ju släppt i dess också, alltså på publik just. Vet du hur det är liksom i Häcken, om man har gjort någon drive för att verkligen se till att få in fulla läktare till en sån här liksom toppmatch och potentiell guldmatch som det är?
Ja, det är klart de gör allt de kan för att försöka liksom få dit folk och öka medvetenheten om att matchen är och när den är, och liksom, ja, gör grejer på Instagram, och de pratade om det på Häcken-Hammarby senast. För att försöka få dit så mycket folk som möjligt. Så jag hoppas det kommer en del.
Hur har det varit, tänker jag, eftersom att ni ändå blev just BK Häcken inför den här säsongen? Då måste ni ha fått liksom lite så här nya fans gratis också på något sätt som dyker upp. Har du märkt av, nu kanske man inte känner igen alla om det är liksom 1000 personer på läktaren direkt, men har ni märkt av någonting att det är lite andra fans och sånt som dyker upp också? Och Häcken-fansen, liksom att klubben, att de fansen har dykt upp på matcherna här nu också?
Ja, men det har vi gjort. Framförallt skulle jag säga sen Hammarby-matchen. Hemma när vi hade en klack där, och det var liksom något helt nytt för oss, och det var en helt fantastisk känsla. Vi hoppas att det håller i sig och eventuellt kommer ännu mer folk. Så det är jättekul. Man visste ju inte riktigt hur det skulle bli, om de skulle vilja komma på våra matcher eller inte liksom. Och jag är jätteglad att det har dykt upp en hel del folk, och jag hoppas att det fortsätter så.
Hade du några så egna ramsor och sånt också? Man tänker ju Hammarbyklacken till exempel, de har ju en egen ramsa för Emilia Larsson och sånt. Har du fått någon ramsa från Häcken fansen?
Nej, alltså det är nog inget som kommer komma varje match, men jag gjorde någon grej där och så sjöng de lite om mig på matchen. Jag tror det var mot Vålerenga kanske. Jag kommer inte ihåg, de sjöng typ Falken, iskalla Falken, när jag höll i bollen lite grann och stod en passning. Men, och det var, då var de precis bakom mig, och det var en häftig känsla.
Vad betyder det att ha publikstödet? Hur mycket ger det er nere på planen?
Alltså det ger otroligt mycket skulle jag säga. Det betyder skitmycket. Man känner liksom att, ja men, en ännu större drivkraft, att man inte bara gör det för oss och för klubben, att man även vill göra det för dem liksom. Och det blir en mäktig känsla.
Du sa att ni visste ju inte riktigt vad som skulle hända där liksom, när ni gick över till Häcken, och om det skulle komma extra fans. Och så här, var ni oroliga någon gång att det liksom inte skulle bli den effekten, att de faktiskt inte skulle komma på era matcher?
Nej, alltså det är ingenting som vi har pratat om så mycket så. Det har ju varit restriktioner och så hela tiden, och det har varit liksom fullt fokus på alla matcher. Det är väl med att man kanske har funderat lite själv på hur det skulle bli och så. Så det skulle jag säga. Men det är väldigt kul att det har dykt upp en hel del.
Vad hoppas du på för stöd nu då, när det väntar en så viktig match som den mot Rosengård hemma på lördag?
Ja, jag hoppas att det kommer minst lika många som var på Hammarby och Vålerenga-matchen. Och sen kanske ännu lite fler. Men de som var där under de två matcherna gav oss ett otroligt stöd. Så jag hoppas att de dyker upp igen och kanske några till.
Och sen Lyon hemma på det efter.
Ja, precis. Så då får de komma på många matcher nu och stöttas.
Du, det är ju så att ni har mött Rosengård tidigare den här säsongen, dels i Malmö. Och vad minns du liksom från det där mötet nere i Malmö i somras?
Ja, jag minns att jag satt helt förstörd hemma på soffan, för jag kunde inte vara med. Och hade precis fått en skada i knät. Och var jättefrustrerad över att jag inte kunde vara med. Men sen så minns jag även att jag tycker att vi gjorde en jättebra första halvlek, eller början av matchen, att det såg riktigt bra ut. Och sen, jag minns inte exakt, men de gjorde ju mål och sen så kanske vi tappade spelet lite, jag vet inte exakt, men jag för mig att vi spelade ganska bra den matchen.
Hur var det att inse att du missade den på grund av knäskada?
Nej, det var skitjobbigt alltså, för det var så konstig skada och onödig grej, och jag kände bara att det var liksom så jävla otur liksom. Så det var väldigt tråkigt.
Vad var det som hände?
Jag räddade ett skott med foten. Och så fick jag typ som någon slags vridning. Och så var det en nerv som hamnade i kläm. Som gjorde att jag typ tappade känseln i knät och i underbenet. Typ.
Hur länge var känseln borta? Det låter ju som en oerhört obehaglig känsla.
Ja, det var skitkonstigt och jag hade ingen aning om vad det var liksom, men det var, jag kommer inte ihåg exakt, men alltså i typ en vecka så kändes det skit och jättekonstigt, och jag trodde att jag skulle liksom missa resten av året nästan, så kändes det. Och sen helt plötsligt när det släppte så var det liksom bra på en sekund. Jag kunde gå från att jag kunde inte ens jogga till att jag kunde träna fullt. Så det var liksom så fort det försvann så försvann det liksom.
Men var liksom försvann det bara automatiskt? Att du vaknade och bara, vänta, nu är du borta.
Nej, alltså jag träffade lite läkare och testade mig fram och så. Och jag var ju rädd också. Men när jag väl fick höra liksom att det är ingen fara. Alltså det är lugnt. Det är liksom. Så vågade jag testa mer och mer. Minns jag att jag var på träningsplanen själv en kväll och sprang lite och hade mig. Hoppade lite. Sen dagen efter skulle jag få vara med på träningen. Så mycket som jag kände att jag klarade av. Och då så var jag med på hela träningen. Och det var, alltså i början var det lite läskigt och det gjorde lite ont. Men det var ändå så att jag kunde köra. Och sen så har det försvunnit.
Du sa det om rädslan, liksom att hela säsongen kunde vara över. Det här är ju då i mitten, slutet på juni, precis innan ett OS och sådär. Liksom, vad är det för tankar som går genom huvudet när man får en sån skada och inte alls vet vad det är?
Nej, men det är svårt att förklara. Det är en oerhörd stress, skulle jag säga. Det är framförallt att vi inte kunde liksom lista ut vad det var direkt som var det som var det jobbiga. Och att jag kände att jag hade liksom ingen kontroll på mitt ben, typ, eller på mitt knä. Alltså jag hade liksom ingen stabilitet överhuvudtaget. Så det gjorde ju att jag tänkte det värsta, liksom. Och det var såklart väldigt jobbigt. Men det är skönt att det bara var en oklar nervskada.
Ja, och skönt att den försvann innan OS och sådär, så att du hann tillbaka till det i alla fall, även om du missade den där toppmatchen i somras.
Ja, absolut. Det är klart att jag hade velat vara med på den, men samtidigt så är jag glad att det försvann så snabbt och att jag kunde åka med på OS.
Apropå OS och landslag och sånt, du var ju iväg här nu med landslaget här senast och spelade även i VM-kvalet här. Vad kände du om läget som varit?
Nej, men det var ett bra läger. Det var skönt med två vinster. Ja, jag är glad att jag fick spela en match. Så det var ett bra läger.
Hur var det att få det beskedet av Peter innan? Det var ju ändå VM-kvalpremiären mot Slovakien där du får chansen mellan stolparna trots då att Hedvig Lindahl finns i truppen, för du har ju fått chansen tidigare och sådär, men då har det varit att Hedvig har varit borta eller sådär. Nu fanns ju Hedvig med, även om hon hade haft lite knäproblem tidigare under veckan, så sa ju Peter att hon var också uttagningsbar, men att han valde dig.
Ja, men det är klart att det gjorde mig glad. Jag kände att det hade gått väldigt bra på träningarna i veckan och liksom, ja men vad ska man säga, hoppades, eller hade hoppet uppe att, liksom, att jag hade en chans att få spela. Så ja, det gjorde mig jätteglad och stolt och kände att jag ville liksom, vad ska man säga, visa att det var ett bra val att låta mig stå den matchen.
Vad ger det dig för boost inför hösten som kommer, både med då cupen ikväll, damallsvenskan, Champions League och kommande VM-kval som ju också dyker upp ännu mer under hösten?
Men det är klart att det alltid är att det är en boost liksom. Det är alltid kul att känna att man presterar på en hög nivå och att det är liksom, ja men att man kan lita på mig så. Så det är klart att det ger en boost.
Ni har ju mött Rosengård på Bravida Arena också tidigare i just kuppen som ju nu drar igång då en ny omgång här. Vad minns du från det där mötet på Bravida Arena där ni ju slog ut Rosengård i semifinalen?
Ja, det är ganska länge sedan nu, men jag minns att det var en jämn match väldigt länge. Lite målchanser åt båda håll för mig. Sen fick vi in en boll där ganska sent och lyckades vinna med 1-0. Så det var väl, ett mål vi hade var ju att vinna cupen och det var en fantastiskt skön känsla att få slå dem på Bravida.
Nej, det var ju också lite irriterat på planen där det var någon armbåge och sådär från Rosengårds håll upp på Kurmark tror jag det var som fick ta emot den där armbågen. Hur irriterat blir det i sådana här toppmöten när det står mycket på spel?
Nej, men det är klart att det är mycket känslor i en sån match. Just den situationen, jag såg inte exakt vad som hände, för jag var ganska långt ifrån. Men det är det som gör de här matcherna roligt, att det är mycket känslor, alla vill vinna, det är liksom, ja men, det är så det ska vara.
Hur mycket utnyttjar man det där med känslorna?
Oj, jag skulle vilja säga att jag inte är så bra på det. Men sen så känner jag att jag är så, liksom, inte så mycket bland folk. Men ja, alltså för egen del så är de känslorna som vi har i laget att bara vinna liksom och ta, liksom, nyttja det att alla är taggade och försöka få alla att vara taggade hela matchen liksom. Sen det här hetset spelare och mellan spelare är jag inte så superdelaktig skulle jag säga.
Man tänker liksom en sån här tilltrasslad hörnsituation, säger vi liksom, du ska stå där, du ska plocka in ett inlägg och så kommer, nu får jag inte Sanne Trullsgård med i den här matchen mot er nu och vi är avstängt, men låt oss säga någon annan hårdföre Rosengårdsspelare kommer in, liksom med i närheten, då trycker man ändå till lite extra när man går upp och plockar den där bollen liksom, för att det är en sån toppmatch.
Ah, nej, alltså det skulle, för min del så ligger allt fokus på bara att ta bollen och sen är det, oavsett vilken match det är eller vilken spelare det är, så trycker jag alltid till lite grann för att komma fram liksom. Så just i en sån situation så skulle jag säga att allt mitt fokus ligger på bollen.
Och nu lär det ju bli en del tajta tuffa dueller i den här matchen. Det lär vara två revanschsugna lag med tanke på hur det gick i helgen. Hur mycket kan ni ta med er som tändvätska, det liksom som ni fick med er från Växjö i helgen?
Jo, men vi kan ändå ta med oss att vi liksom, just från den matchen, att liksom, vi kan mycket bättre. Och det kommer krävas mycket mer av oss om vi ska kunna slå Rosengård. Så det hoppas jag att vi tar med oss allihopa och att det är en tändvätska till matchen. Att visa, liksom, visa att vi kan bättre. Liksom.
Till skillnad från Rosengård så klarade ni ju ganska helskinnade i alla fall ur den där matchen för sommarkåt, och säger Sanne Trölsgård är avstängd i Rosengård. Jelena Tjankovic blev utburen på bår. Vad betyder sådana karaktärspelare och vad liksom, hur stor försvagning är det för Rosengård skulle du säga att varken Trölsgård eller Tjankovic ser ut att vara med på lördag?
Alltså det är klart att de två är två viktiga spelare för Rosengård. Men de har så otroligt många bra spelare i sitt lag. Så det är svårt att säga nu hur mycket det kommer påverka. Men det är klart att de brukar starta och de är väldigt duktiga. Men sen så tror jag att de har många bra andra som kan komma in och göra jobbet också.
Vad vill du se från er sida när ni kliver ut på Bravida på lördag?
Att vi går ut och gör allting 100%. Alltså löpningar, dueller, allting. Att vi inte lämnar någonting åt slumpen utan att vi ska göra allt vi kan för att vinna den här matchen.
Så hur ska du ladda i veckan? Det är cupmatch ikväll och sen så är det några dagar kvar till den där matchen. Vad gör du den här veckan?
Ja, det är match ikväll. Sen så har vi ju lite träningar i veckan. Sen ska jag väl plocka lite sten i trädgården och sånt där. Kanske måla någonting, jag vet inte. Pilla på huset lite.
Ja, det finns lite att sysselsätta dig med vid sidan om planen också.
Ja. Ja, jag har en hel del av grejen.
Du är härligt. Vi tackar så hemskt mycket för att du hade lite tid att vara med här i den damallsvenska podden också.
Ja, tack så mycket själva.
Jennifer Falk alltså där, målvakt i BK Häcken som spelade 1-1 mot Växjö i helgen som var.
Ja, precis. De spelade ju 1-1 och det var väl lite överraskande får man ju säga med tanke på att Växjö knappt kan göra mål vanligtvis och att Häcken har sett ut som en liksom, ja, lagmaskin på alla sätt och vis.
Liksom det första som står i mitt körschema här. Växjö har gjort mål.
Ja,
det står lite kvar sen förra.
Det är ju liksom
Det är fortfarande liksom en grej varje gång Växjö gör mål.
Jag håller på att kalla det miljövänligt att du använder samma papper och så inser jag att vi kör ju digitalt nu.
Ja, det är en dator framför mig.
Men ja, Växjö gjorde mål. Juliette Kempi som slår till där. Det var ju Jennifer Falk som inte kom helt rätt ut i den där situationen. Ganska stökig. Kanske inte bara ska titta på boll och kanske skulle plockat någon på sidan av för att få... Ja.
Det är ju en lagkamrat framförallt som står i vägen.
Ja, då kanske
den
inte,
komma fram.
Ja, då kanske det är bollen som var...
Stine Larsen som står i vägen.
Stine Larsen på vägen. Nej, men Kempi sätter den där kvitteringen där då. Fantastiskt mål av Blackstenius innan det, måste ju sägas också. Helt enormt avslut där. De firar ju knappt heller. Det säger ju också en del om hur de ser på Växjö som motstånd. Att ja, men det här ska bara avverkas. Det är inte någon så här superglädje på Blackstenius fast de har gjort ett av årets mål. Ungefär som att det här är en dag på jobbet. Och lite så kanske det var att det kan ha funnits en liten uns av underskattning här.
Det kan det nog ha gjort, och samtidigt, jag pratade med Filippa Kurmark precis innan matchen, för jag var ju på plats i Växjö och såg den här, och hon var inne på att alla kom med sån himla härlig energi nu efter landslagsuppehållet och sådär, att alla hade tagit det väldigt bra, för vi har ju diskuterat det några gånger, liksom, hur hanterar lagen att framförallt kanske då Häcken och Rosengård som verkligen har i princip alla spelare som är ordinarie i olika landslag och väg på olika då uppgifter. Hur hanterar man perioden efter ett landslagsuppehåll? Det var ju efter ett sånt som Rosengård tappade greppet om guldet i fjol. Och så såg man Häcken sen när de väl kom ut och man kände att nej, men passningarna satt lite bakom. Det var inte den där skärpan i sista tredjedelen, och Blackstenius som var ju så otroligt frustrerad delvis i spelet, sprang, försökte möta boll, försökte liksom göra allt vad hon kunde få komma till de här lägena, och så gör hon det där fantastiska målet som knappt firas. Och ja, det var några situationer där hon verkligen inte var nöjd med spelet, så att är det någon som lär vara revanschsugen på lördag så tror jag att det är Stina Blackstenius. Hon ville ju inte ens prata med media efter matchen. Jag tror att hon tackade nej till både SVT och oss efter, och gick ut liksom för att hon var så irriterad på det som skedde där ute. Så att ja, där kan det nog finnas tändvätska.
Ja, nu tänker jag att det kanske inte var att de tänkte vara en dag på jobbet, utan Blackstenius var mer, måste jag göra allting själv efter att ha dragit det skottet i krysset? Bara, nu får det vara nog, lite så. Den känslan får man ju när man hör att hon körde silencio stampa efter matchen. Men det säger ju också en del om frustrationen, att de vet ju vilket läge det var för dem. Eller de visste inte då vilket läge det skulle bli, men att poängtappet där och då kändes det väl som att nu är guldet kört. För att Rosengård fortfarande hade den här matchen med Kristianstad som låg där, och den visade sig att det skulle bli lika läge som det blev i princip hela serien den här omgången, ska ju sägas. Då är 4 kryss av 6 möjliga. Och fortfarande då läge att ändå ge Rosengård en kamp, men då måste de vinna. Men det är ju intressant just där att det är efter landslagsuppehållet, att både Rosengård och Häcken åker på och plumpar i protokollet. Det är lag som tappar toppmötet som kommer nu. De kommer, där kan man ju kalla att det är svacka på att de har 2 raka matcher utan seger, för så pass, det räcker för att vara en svacka för de 2 lagen skulle jag säga.
Tycker så. Det var roligt när man pratade då med Rosengård efter, och det första René Sleges som ju tog över efter OS säger är att vi har inte förlorat. Det är fortfarande en nolla i förlustprotokoll eller i förlustkolumnen där. Där finns det ingenting än, utan ja, vi tappar 2 poäng. Vi har fortfarande inte förlorat. Vi har fortfarande inte förlorat. Så det verkar vara någonting som Rosengård pratar väldigt mycket om, att man ska inte förlora. Man måste tänka på att man fick med sig 1 poäng. De vet ju att Kristianstad är ett tufft lag att möta. Jag tror att det är de 4 senaste åren i Malmö så har Rosengård faktiskt inte besegrat Kristianstad. Antingen så har det blivit oavgjort eller så har Kristianstad rent av vunnit matcherna på Malmö IP. Så att för Rosengårds del så visste man ju kanske lite vad som väntade där. Sen, det som kanske är ännu tyngre för Rosengård är ju det som vi var inne på med Jennifer Falk här. Sanne Trölsgård drar på sig sin 3:e varning. Man kan säga att hon svor ganska högt över det efter matchen. När jag kollade med henne så där, jag bara, det var din 3:e varning va? Mm. Fan, jag visste att jag hade 2 varningar. Varför? Ska jag ta en till i den här matchen?
För att hon är Sanne Trölsgård, det är därför hon får dem. Alltså det är nästan tjänstefel att inte lyckas samla på sig åtminstone 1 avstängning under säsong för en sån spelare, men liksom som spelar på det drivet och känslan som hon gör. Det hör till.
Det kanske då är lite otajmat att ta den inför
Häcken
borta. Sanne Trölsgård som ju dessutom är i en otrolig målform. Hon gör ju mål på i princip allt. Jag menar mot Hammarby innan uppehållet så var hon ju högerback och gjorde mål ändå. Så att det är en karaktärspelare som dessutom ju passar väldigt bra för tränares läges eftersom hon kan sätta Sanne Trölsgård i princip vad som helst på planen. Sanne Trölsgård kan fylla alla luckor känns det som. Så att det är klart att det blir ett tapp för Rosengård. Men det största tappet det är ju om Jelena Tjankovic inte kan spela. Och man säger ju att det är en kraftig stukning
alltså, det handlar om. Även om hon missar den här matchen så måste man ju kalla det något form av glädjebesked.
Absolut.
För att de bilderna som kablades ut när hon ligger där och ont, man befarade ju verkligen det värsta. Det var riktigt otäcka bilder att se, otroligt tråkiga bilder att se för en av seriens absolut bästa och mest sevärda spelare. Ligger där och har så ont och man tänker att nej, nej, låt det inte vara något riktigt, riktigt allvarligt som gör att hon är borta en längre tid. För det är också en sån här otäck situation där man inte riktigt kan sätta fingret på vad det var som gick snett. Och det är oftast de som på något sätt i slutändan visar sig vara ganska liksom allvarliga skador. Att hon är inte riktigt större, det är någon liksom fel landning, fel steg som gör att hon drar till någonting. Och om det är bara inom citationstecken en kraftig stukning så är det ett glädjebesked i det här läget. Även om det är ett jätteavbräck inför toppmötet som kommer.
Så är det ju. Och det var ju i princip det alla trodde när man såg bilderna. Folk som var på plats sa ju det att man kände ju bara där rök hälsenan på Tjankovic. Det var ju det som var de första tankarna när man ser henne komma i den löpningen. Så ostöd som hon är. Och så känns det som att det är någonting som bara smäller till och hon tar sig direkt mot bakre delen av foten. Förmodligen så är det väl så att reaktionen, alltså det lär ju göra rejält ont på henne. Men reaktionen kanske också kommer lite av att det är en spelare som inte är så skadebenägen normalt sett. Hon vet inte riktigt hur det känns när man skadar sig rejält.
Ligger någonting i det verkligen?
Att hon kanske liksom själv tror att helvete nu är det kört. Lite som Jennifer var inne på innan med att liksom, när man inte vet vad som händer då tänker man det värsta. Och jag menar då med adrenalinpåslaget med att känna att okej, det här gör så förbannat ont, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så kommer alla de här känslorna som gör att det kanske då förhoppningsvis såg mycket värre ut än vad det faktiskt var. Så att vi hoppas ju att vi kommer få se Tjankovic mer den här säsongen. Hade det varit hälsenan så hade det ju varit en oerhört lång rehab.
Ja, och också skrivit på ett nytt alltså långtidskontrakt med Rosengård. Har en så pass viktig roll där. Har otroligt många fina år framför sig. Det är ju, man blir väldigt glad att höra att det var en stukning som sagt.
Vi ska prata lite till om det som väntar i helgen, men oroa er inte, vi kommer att prata om fler lag än Häcken och Rosengård i det här avsnittet. Men det är ju spännande på så sätt också den här matchen mellan de två stora lagen i serien som har flest landslagsspelare. Det är ju de som har de svenska landslagsspelarna, de håller till i Häcken och Rosengård. Det är ju lag med en otrolig offensiv kraft, men det är lag som inte så ofta testas defensivt.
Nej, det får man väl ändå säga, för vi har haft lite frågetecken för det här Rosengårdsförsvaret tidigare och då tänker man ju på Tegan Mika som har kommit in i målet som inte kanske har varit jätteövertygande på alla sätt och vis, alltså hittills. Gudrun Arnardottir är absolut en skicklig allsvensk back, men hur hon har inte ställt inför några superprov, ja, förutom Hoffenheim, och Hoffenheim-proven lyckades som ju inte hantera Rosengård, så att det var ju snarare ett prov man misslyckades med. Nu kommer man ju ställas mot ett av seriens absolut bästa offensiva lag. Ska ju sägas att i och för sig de har mött Hammarby, de har mött Kristianstad, båda de är ju väldigt liksom duktiga offensiva lag och har hanterat det bra. Men det här är ju något helt annat. BK Häcken är något helt annat. Ett Häcken i form ska sägas, ett Häcken med självförtroende är något helt annat. Så det ska bli väldigt spännande att se, för om man är BK Häcken i det här läget ska försöka få med sig en seger, då ska man ju stilstudera hur ska vi utnyttja det här Rosengårdsförsvaret, ställa dem inför tuffast möjliga situationer under matchens gång, utnyttja deras svagheter. Det är ett problem att de inte har, alltså att vänsterbacken, ja, nu är Veje ute på vänster, men högerbacken om vi säger så då, att där har man inte någon helt självklar spelare som ska gå in. Och ja, det är väl Bianca Schmidt om möjligtvis som får gå ut där, och hon har ju sin rutin och så vidare. Men det är inte helt samspelt, det är inte helt fungerande som ett urverk. Och där tycker jag ändå att Häcken har en fördel för att deras liksom lag på något sätt på de positionerna är ju mer samspelt och mer liksom välkomna. Har fått jobba tillsammans längre tid. Och där ska man inte underskatta med ett försvar att få tid tillsammans, få de här timmarna på träningsplanen tillsammans och sätta och förstå varandra. Där är inte Rosengård än, det kan de inte vara än. Så att det blir spännande att se hur långt de har kommit i det och hur svåra frågor de ställs inför.
Och det blir ju lite samma ändå med Häcken, för vi såg ju att det var lite missar i försvarsspelet som bäddade för Rosengårds 2-0-seger i mötet där tidigare den här säsongen nere i Malmö precis innan det skulle tas ut en OS-trupp och sådär. Så att ja, det blir intressant att se vad de ställs, för nu ställs de ju på prov som de inte gör i så många matcher annars i den här.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serien.
Ja, sen tycker jag ändå det tyngsta tappet för Rosengård, eller det största oro som jag möter, det är att Jelena Čanković med största sannolikhet saknas. Och Sanne Trölsgård naturligtvis, men just Čanković har ju varit spelaren som kan luckra upp försvar. Det är hon som allting offensivt går igenom. Ja, du har Caroline Seger som kan diktera tempo och liksom vinna boll på mitten och styra ett mittfält och kommer lyckas göra det även mot Häcken. Det är jag helt övertygad om att hon kommer göra en jättebra match där också, för hon är alltid bra. Men utöver det, vem ska, ja, Ria Örling naturligtvis kommer få en jätteviktig roll när hon då sannolikt kommer få bära ett mycket större kreativt ansvar än vad hon brukar göra annars då. Det är oftast där bollen ska till Čanković. Čanković ska hitta en lucka, sen kommer Olivia Skog som en ångvält liksom på vänsterkanten in och bombar in ett skott eller vad det nu är för någonting, eller Sanne Trullsgård som vinner högt och så vidare. Eller, ja, nu saknar man väl Mimmi Larsson dessutom också som är skadad, och det är ju också ett avbräck. Loretta Kulaschi klev av, även om det inte verkar vara så allvarligt som jag förstod det, så klev hon ändå av i förra matchen. Det var inte så länge sedan. Lite tveksamt här, ja, man får väl slå långt på Sanders liksom.
Ja, de har lite att fundera på, har ju också då en kuppmatch. Det är ju så för lagen den här veckan att det är en kuppmatch mitt i veckan. Borgeby är det för Rosengårds del som väntar, så att det kanske inte är den tuffaste. Det finns ju de som har tuffare kuppmatcher.
Ska du inte såga Borgeby här? Det...
Nej, men jag tänker mer på kanske Växjö som då ligger sist i damallsvenskan, som möter IFK Kalmar i kuppen som är på väg upp i damallsvenskan. Det kan bli en tuffare.
Ja, men om vi lägger det på den nivån, absolut. Ja, då utan tvekan så är IFK Kalmar en svårare nöt att knäcka.
Ja, men...
Prestigemöte.
Det är det verkligen. Vilka som är bäst i Småland, det blir intressant att se. Men till helgen alltså så laddar vi för det som Olivia Skog beskrev som att det kommer bli en jävla match. Det laddar vi för. Och en halvtimme innan avspark så drar vi igång studion också från Bravida Arena. Så att se till att bänka er 30 minuter innan så ska ni få allt inför den där matchen. Om ni inte känner att ni redan har fått det. Vi kommer förmodligen veta mer om skadeläge och så i alla fall. När det väl närmar sig.
Det lär vara värt att sätta sig den där halvtimmen innan.
Det skulle jag absolut säga.
Eller inte, så kan vi säga.
Ja, med det så lämnar vi Häcken Rosengård, den stundande seriefinalen.
Men ska vi säga något om Kristianstad?
Ja,
ja.
Det kan vi göra innan vi går vidare.
Det tycker jag ändå vi ska göra, för jag tycker att det är ett väldigt styrkebesked av dem att ändå åka till Malmö och ta den här poängen. För vi har haft lite frågetecken kring Kristianstad om hur bra är de egentligen i år. De visar ju här ändå med den här poängen, med tanke på också hur andra resultat gick under den här omgången, att ja, men vi har fortsatt med i kampen när Champions League-platsen och börjar nästan segla upp som en av de kanske starkare kandidaterna till och med faktiskt tar den. Och det är ju på grund av att de använder sig av vissa anfallsalternativ man kanske pratar lite för lite om. Och tänker jag, Mia Karlssons inläggsfot. Jag tycker att hon är strålande faktiskt i den här försvarsrollen som hon har, och hon gör ju dessutom målet också. Den nicken tror jag var medveten.
Den var högst medveten, intränad variant. Det var Mia Karlsson väldigt tydlig med efter att det där visste vi att så ska vi göra.
första stolpen, nicka mot, och då vet man att vad som helst kan hända. I det här fallet var det en helt fantastisk lobbnick som bara borrar sig in i ena, eller borrar sig in kanske var fel adjektiv, men i alla fall hittade in.
Den seglar ju också så långsamt, så som Mia sa, så hinner hon ju själv liksom vända om och se den gå in innan den är i mål.
Underbart. Det är en viktig aspekt ändå i liksom estetiska, att hinna se bollen gå in i mål själv. Men det är ett jättefint mål där i alla fall på den då uppenbarligen intränade hörnvarianten. Eller inkastvarianten!
Inkast, kommer jag ihåg nu.
Precis, för det var ju det jag skulle komma till sen, att just Sveindis Jane Jonsdotters inkast. Alltså jag vet inte riktigt vad det är liksom när hon har bestämt sig för att träna på att slänga väldigt långa inkast. För hon kan ju väldigt mycket annat på plan, den här supertalangen. Hon kan göra mål, hon kan skjuta, hon kan springa, hon kan dribbla. Alltså hon kan ju allt. Hon är en ganska komplett forward. Och så kan hon också hova otroligt långa inkast. Som jag, det är ju ett vapen i sig, och det var ju ett vapen, det var ju här de skapade mycket av såna här lägen också. Bland annat det som jag felaktigt kallade en hörna precis. Men det är ju för att de är, det är ju som inlägg.
Ja. Absolut.
Hon tar bollen, tar ofta en ny boll alltid också.
Ja.
För att liksom
ta en ny boll, torkar av den och sen kastar
hon. Och sen hovar hon bara rakt in. Ibland med lite skruv också så här, curlat in. Nej men det är ett anfallsvapen, och det tål så bara liksom bara nämna bara att hon är fruktansvärt bra på att kasta inkast.
Ja, det är hon, och det blev ju Sverige väl medvetna förra hösten när man mötte Island, och Sveindis kastade just de där långa inkasten som ställde till det rejält för det svenska landslaget. Är det något mer du vill tillägga om Kristianstad? Annars kan jag bara säga att Mia Karlsson sken upp när hon insåg att de också har satt lite käppar i hjulet för Rosengård i den här guldjakten. Hon tyckte det var skönt att komma dit och störa lite.
Ja, men det var ju ett Skånederby ändå. Det ska inte underskattas den. Alltså, för Kristianstad med deras ambitioner, de vill ju vara där och liksom hugga på Rosengård. De vill ju slåss om titeln och vara Skånes bästa lag. Det är en väldigt svår titel att slåss om med tanke på hur långt före Rosengård det är på alla sätt och vis. Men Kristianstad var ju uppenbart tydliga inför den här säsongen. Vi kom trea förra säsongen. Vi kommer inte fira en tredje plats igen. Vi går för högre placeringar. Sen har det visat sig vara ett allt för orealistiskt mål eller kravbild att ställa på dem. Men alltså ambitionen finns där i föreningen, och ambitionen finns där hos spelarna att de vill skapa någonting väldigt, väldigt bra, och där på lång sikt också. Även om, ja, de måste lära sig att skriva lite längre kontrakt, märkte man när man gick igenom kontrakten där, för typ hela laget har ju utgående, men det känns som att det är många spelare som ändå kan tänka sig skriva på nytt i den klubben, för att det känns ändå som en förening som mår bra, skulle jag säga.
Det gör det verkligen, och som har en egen idé och identitet. Och Kristianstads poäng, det gör ju att de är uppe på 25 poäng i tabellen. Eskilstuna håller fortfarande greppet om den där tredje platsen med 29 poäng. För det är ju faktiskt så att Hammarby tappade i helgen.
Ja, de åkte till Stockholms stadion utan tvekan den match med den häftigaste publikinramningen jag har sett i den här serien. Jag vill nästan säga någonsin. Alltså för, i alla fall av dem jag upplevt på plats. För det är två jättetaggade klackar. Det är pyroteknik. Det är liksom sånger. Det är tryck. Och man förstår varför också på något sätt. Man kan säga mycket om Stockholms stadion. Man kan ifrågasätta den gräsmatta. Man kan ifrågasätta hur mycket den egentligen är kopplad till Djurgårdens damverksamhet. Och så vidare. Men det är uppenbart att i en sån här match, i ett derby, med liksom ändå den kapaciteten som finns där, så är den en perfekt hemmaplan för dem. Det är en borg för dem. Och det var det som Hammarby på något sätt fick uppleva här. Det är ett frustrerat Hammarby som inte alls kommer till sin rätt. Madeleine Janogy lyckas inte alls riktigt hantera varken gräsmatta eller matchbild eller Djurgården riktigt. Emilia Larsson, detsamma. Ingen av dem som brukar lyfta Hammarby lyckas överhuvudtaget göra det. Och Djurgården har en otroligt tydlig matchplan. Det var de näst lättgissade startelverna som vi haft den här säsongen också på förhand, vet jag, att man förstod hur de här lagen skulle ställa upp sett i truppläge och så vidare. Och Djurgården ställer ju då upp med sin 5-3-2 eller 3-5-2 eller vad man nu vill kalla det, med samma bas som de ändå jobbat in här sen Magnus Paulsson tog över. Det här tre mittfältet med Addo, Lilja, Motlalo som fungerat väldigt bra måste jag säga. Och sen har du Hailey Dowd och Daniela Zamora som springer på allt där framme. Och då är det så fort du får vinna bollen på något sätt, tjonga långt Och när du gör det också med liksom akkuratess som Fanny Long gjorde vid 1-0-målet, ja, då har du ett superfri läge på Daniela Zamora. De vet att de kan utnyttja Hammarby-försvaret som inte riktigt hänger med bakom där. Och samtidigt så kan de ju uppenbarligen spela också. 2-0-målet är jättevackert spelmål. Valentovic som drar bollen väldigt påpassligt, Elisabeth Addo. Båda de gör ju strålande insatser där, ska jag säga. Så sen Addos jättekänsliga lyftning i djupet till Hailey Dowd och sen halvvolleyn rakt upp i krysset. Otroligt vackert fotbollsmål och otroligt välförtjänta poäng för Djurgården skulle jag vilja säga. Även om Hammarby nog hade ungefär 20-25 chanser att kvittera i den första halvleken. För det var ju inget som helst försvarsspel åt något av, alltså något av hållen i den första halvleken. Det böljade ju fram och tillbaka och det var chanser på liksom löpande band. Och man märker ju då att Hammarby nyförvärvet Berglind Björg Thorvaldsdottir, att det har nog satt sig i huvudet. Alltså hon, för det var lägen som hon är, där hon är bäst på att göra mål. Hon har mycket i spelet också i det här med liksom som en referenspunkt framme i liksom fördelat möta och spela vidare och på så sätt liksom etablera bollinnehav på offensiv planhalva. Men när hon kommer i avslutslägen nu, där man var förvånad att hon bränner, och då tänker man, har det satt sig i huvudet på något sätt att hon inte har fått göra det första målet? Att hon tänkte en gång för mycket, nu kan det släppa, när de kommer det här friläget mot, det gratis friläget de får egentligen mot Kelsey Doherty när hon drar den utanför. Hammarby hade chanser, sen var ju Hammarby frustration, sa ju det att vi mötte ett lag, Emilie Larsson sa i alla fall, vi mötte ett lag som inte ville spela fotboll. De ville inte spela den typen av fotboll som passar Hammarby, så skulle jag vilja kalla det snarare, för det var Djurgården som hade sin tydliga matchplan, följde den till punkt och pricka och enligt mig tog 3 välförtjänta poäng.
Du, när jag sa att jag hade gjort ett körschema till den här podden så sa du att det enda jag vill vara säker på
jo,
med...
Ja, just det. Vi måste ju ta upp att det var ju vackra mål, men det absolut, det som kunde ha blivit det vackraste målet, det var ju Fanny Long. Och ni som har hört den här podden eller följt den här serien ett tag vet ju om vad Fanny Long gjorde förra säsongen när hon slog en frispark från väldigt, väldigt långt avstånd, väldigt, väldigt välplacerat och väldigt, väldigt hårt.
Som också blev utsatt till årets mål i fjol. Ja,
ja, och det var ju inte ens nära att någon annat mål skulle väl slå det här målet, för det var ju ett helt galet frisparksmål. Som man också fick uppleva live, ska sägas, på stadion. Otroligt vackert sådant. Men då kommer den hörna där Fanny Long då bestämmer sig för att försöka cykelsparka. Och gör det dessutom väldigt bra och drar den i ribban. Och såklart så frågade vi Fanny Long. Eller jag frågade Fanny Long här efter matchen om vad som låg bakom, om det där cykelsparksmålet verkligen hade kunnat övertrumfa den där långa frisparken. Innan vi kommer in på liksom derby, seger och allt det, alltså cykelsparkförsöket.
Det bästa är att jag inte ens skulle vara där. Magnus pratade med mig en sekund innan han skulle flytta på mig. Men jag tänkte att här ska jag stå och sen, ja, det var nära men inte närmare än så.
Men det var medvetet att sätta den mot mål?
Ja.
Hade det slagit, alltså jag blev helt liksom ställd som kommentator liksom, vad hände precis där liksom? Men alltså, hade det slagit långskottet om det hade suttit?
Nej, hade den, jag vet inte, kanske
nästan.
Ja, nästan, nära.
Ja, det var alltså Fanny Long om alltså det där cykelsparkförsöket som uppenbarligen var helt medvetet med tanke på, ja, reaktionen på när man frågade det. Men det hade kunnat bli någonting alldeles extra där målet. Det var det jag skulle ta upp.
Ja, Fanny Long vet ju hur man gör snygga mål. Det har vi som sagt sett. Med det så lämnar vi Stockholmsderbyt nu då och tar oss vidare till de som har varit argast i helgen. Och det är såklart Piteå. Jenny Nordin, Stellan Karlsson, fullständigt vansinniga efter att ha fått en straff emot sig mot Vittsjö. Och jag såg den för första gången för en liten stund sedan eftersom jag har varit ner och ute på matcher den här helgen. Vad är det som händer?
Ja, men alltså det är en väldigt intressant debatt som har blossat upp på Twitter efter det här, för att det här har ju engagerat många. Det var ju Jenny Nordin själv som la upp klippet på den här straffsituationen där hon liksom frågar sig, nivån, vad är det för nivå?
Jag inte ens fråga sig, bara nivån, punkt.
Ja, det är väl att fråga sig. Ja, det här är nivån liksom. Något ironiskt sett. Men det intressanta är att det är väldigt delade läger. Alltså de flesta är överens om att det här, nej men det där är väl ingen straff. Ganska enkelt. Och jag vill ju sålla mig till den kategorin. Men Sen finns det vissa som tycker att det där är ju regelboksmässigt en straff, för att det är uppenbart att spelaren går och plockar motståndarspelaren utan någon form av intention att ta bollen, bara för att blockera, och en sån situation som mycket väl skulle rendera i en frispark ute på planen. Men det ska ju också till någonting alldeles extra, tycker jag, i straffområdet, sånt läge när det är uppenbart att Nicole Persson kommer hinna först att ta den här bollen, tycker jag, till att börja med den situationen. Att det ska inte räcka med att göra en sån liten knuff. Man kan bedöma det som liksom axel mot axel, som liksom man, domarna brukar säga när man spelade korpfotboll liksom ibland, och man vill ha en frispark själv i en sån situation. Nej, den är otroligt billig. Den är otroligt billig. Sen är det klumpigt att gå in så otroligt tydligt på bara spelare i den situationen utan någon intention att ta bollen ut, men bara intention att stoppa spelaren. Det måste jag säga. Men såklart att det är en väldigt, väldigt hård dömd straff. Sen om den ska vara skäl nog att börja ifrågasätta hela sättet man utnämner domare på till damallsvenska matcher och liksom hela domarkårens nivå, det ska låta så osagt. Den diskussionen kan man ta oavsett, absolut.
Det tycker jag ju ändå är en diskussion.
Det är absolut en diskussion oavsett, men...
dömer två dagar i rad, vilket ja. Stellan Karlsson då påpekade väldigt tydligt efter matchen, att det här hände i slutet, domaren har dömt två matcher i rad. Hade det hänt i herrallsvenskan? Nej, det är klart det inte hade. Och då jag förstår upprördheten, och vi var ju inne på det redan i början av säsongen lite kring domarnivån och hur läget är för domarna i den här serien. För det är ju så att ersättningarna är mycket lägre, till exempel, för att döma i damallsvenskan än för herrallsvenskan. De har inte samma förutsättningar. Det finns inte domarcoacher på samma sätt som det finns för domarna som dömer i herrarnas högsta serie. Det finns en del där för förbundet att jobba på, uppenbarligen. Till exempel en så enkel grej som att de inte ska behöva döma två dagar i rad, för att det är klart att det tar på krafterna, att man blir trött.
Och framförallt inte döma den andra dagen, döma en bortamatch i Piteå.
Det är ju en bit att resa.
Ja, det beror ju på den första matchen. Ja. Det ska sägas också. Det kan ju ha varit någonting i en annan serie i närheten. Det vet jag inte. Det ska låta vara osagt i det här fallet. Men såklart det är så. Det ska ju vara, om du är domare till en match på elitnivå, då ska det vara, du ska få all inclusive betalt av förbundet. Du ska ha en väldigt trevlig vistelse i den stan som du åker till. Och sen ska du få gå ut och göra ditt absolut bästa jobb. Och få de absolut bästa förberedelserna du kan få. För att leverera på samma sätt som spelarna. Så att nej, det är ett jätteproblem. Sen tycker jag inte att, alltså, det är en otroligt billig straff. Den är väl nästintill horribel, men jag ser varför den tas. Om vi ser så.
Ja, men det kan man väl göra med många och säga att ja, jag förstår att domaren tar den, men...
Jo, men regelboksmässigt är det ju en straff.
Ja.
Det är det. Regelboksmässigt är det en straff, men däremot om vi följer regelboken till punkt och pricka i varje situation, då får vi inte mycket fotboll kvar.
Nej.
Och det är där jag menar med att såklart jag inte tycker det ska vara straff, men... att det finns ändå en aspekt att det är fortfarande ett klumpigt agerande, tycker jag.
Ja. Med det så stänger vi den
diskussionen
för idag.
Det låter som att du inte håller med mig.
Det är korrekt.
Eller det syns att du inte håller med mig.
Jag läser också i mitt skrivna körschema här vad vi ska ta vägen. Nej, men domarnivån och förutsättningarna kommer vi säkert att diskutera även framöver, för nu går vi ju in i den delen av säsongen där allt blir lite viktigare, för det är mer som står på spel i varje match. Till exempel då matchen vi har pratat så otroligt mycket om här, den som väntar på lördag, där det kommer gå hett till mellan Häcken och Rosengård. Men sen så har vi också, vi har nämnt, om vi hänger oss lite vid Europastriden igen då, där vi kom in på Stockholmsderbyt där ju Hammarby tappade poäng. Eskilstuna spelade 0-0 mot Linköping. Det är två lag där då, som gör att Eskilstuna fortfarande har greppet om tredjeplatsen. Men Linköping hade ju chansen att faktiskt haka på.
Med betoning på hade, för den försvann ju precis här. Vilket, ja, alltså på något sätt, det här Linköping som är i någon sorts ombyggnadsprocess. Det är för högt ställda krav att säga att de ska på allvar slåss om tredjeplatsen, det tycker jag. Jag tycker att de har tagit ganska många intressanta kliv den här säsongen. Jag tycker det har sett ut ungefär som man kan vänta sig av det här laget. Totalt sett. Och vi måste komma ihåg, de tappade Frida Månum mitt i säsong. Alla förstod att de skulle tappa Frida Månum mitt i säsong, men likväl är det ett tapp som är väldigt svårt att förbereda sig mot. Med det sagt så är ju ändå Jukka Momikki gjorde väl en av sina bättre matcher sedan hon kom hit. Stod för väldigt mycket kreativitet och mycket liksom finurlighet och gjorde livet surt för Eskilstuna. Försvaret måste vara inte tillräckligt surt för att de skulle släppa in ett mål. För i Eskilstuna försvaret stod ju Matilda Plan och stoppade det mesta som hon har gjort under den här hösten. Hon har ju varit en av seriens absolut främsta mittbackar, nästan absolut främsta spelare under en liksom höstdelen av säsongen, skulle jag vilja sträcka mig till, sett till hur hon har fått ordning på Eskilstunas försvaret och sett till ledaregenskaperna hon har visat trots sin ringa ålder i sammanhanget. Så att vissa positiva saker att ta med sig, men likväl liksom ett mållöst resultat och kanske inte den mest superunderhållande tillställningen som har spelats den här säsongen, uppenbarligen eftersom det slutar 0-0.
Nej, och det innebär ju då att det är Eskilstuna på tredje plats med 29 poäng följda av Kristianstad på 25 och Hammarby på 24. Så att vi får väl se vad som händer i nästa omgång eller om Eskilstuna ska kunna knipa ännu hårdare om den där Champions League-kvalbiljetten. Eskilstuna har ju en match mot Djurgården att se fram emot och den kommer ju bli speciell på många sätt och vis. Dels så var ju Eskilstuna rejält förbannade efter matchen i Stockholm på sin egen insats där man ju faktiskt förlorade. Det är ju senast som Eskilstuna förlorade, om jag minns det. Nej, de åkte ju på en plump här mot Vittsjö oväntat. Innan det så var det ju den där matchen på stadion.
Ja, så var det väl. Nu sitter jag och tänker, det var ju ett tag sedan Eskilstuna förlorade ändå. Nej, men alltså just sen Djurgården har blivit ett bättre lag sen dess, faktiskt. Och Eskilstuna har blivit ett bättre lag sen dess. Så vi kan förvänta oss en bättre match över lag rent kvalitativt.
För då var det ju två bottenlag som möttes.
Det är det inte nu, skulle jag säga. Och Djurgården, alltså de har väl inte häng på silplatt, det är väl att ta i kanske. Men de har i alla fall häng på en övre halva utan tvekan. Och de visar positiva tendenser. De har en tydlig idé med vad de vill göra. Och framförallt har de ett otroligt go i laget just nu. Det finns en otroligt självförtroende som man också märkte inför derbyt. På liksom rösten att vi nu ska vi ta vår första derbyseger för säsongen. För de har ju torskat tre derbyn innan det. Det var sista chansen. De tog sista chansen. Och en sån seger inför den publiken på det sättet de gjorde, det ger ju energi. Och det ska bli väldigt spännande att se hur de hanterar den här bortamatchen mot Eskilstuna. Jag skulle säga att Eskilstuna är ett bättre lag, absolut. Och det är inte helt säkert att den liksom, taktiken funkar lika bra. Det är en sak att spela på stadion och liksom kämpa sig till segrar. Det är svårare för dem borta plan, det har vi sett. Jag håller ju Eskilstuna som favoriter i den matchen. Sen ska det ju också bli spännande att se om Mia, naturligtvis kommer Mia Jalkerud göra mål mot Djurgården. Det känns som det är skrivet i stjärnorna i princip.
Ja, för det är ju den lilla extra ingrediensen som Eskilstuna har jämfört med senast. För det är ju ett lag där det inte har hänt så mycket in i laget under sommaren.
Ut har det hänt.
Vi pratade väldigt mycket om alla tunga spelare de tappade, men det har man ju hanterat på ett bra sätt. Och så har man fått in Mia Jalkerud som såklart blir extra speciellt att se mot Djurgården.
Ja, för det är ju en spelare med ett enormt Djurgårdshjärta fortfarande. Det medger hon ju också. Ni kommer få läsa en intervju med henne här inför dagarna, så du får hålla utkik på Sportbladet, för den träffade henne här tidigare under för någon vecka sedan och pratade med lite om Djurgården och bland annat sånt. Men ja, att möta Djurgården kommer ju bli speciellt för henne, och nämnde ju det också att de mötte ju faktiskt Djurgården i sin debut för Eskilstuna i en träningsmatch, hoppade in i 15 minuter och att det var konstigt. Det kändes annorlunda, det kändes på något sätt, vänta, är det de här färgerna jag ska ha på mig liksom? Och hon har ju varit kopplad till Djurgården på ett sånt sätt tidigare, så att en jättespeciell match för henne såklart. Men sen sa ju hon också i vårt samtal då att ja, jag är ju väldigt glad att den spelas på Tunavallen och inte på stadion. Att det hjälper något i alla fall att hon är vid sin nya hemmaborg där hon också känner sig väldigt hemma och trivs väldigt bra, ska sägas med. Så att hon kommer ge 110% i den matchen, det råder ingen tvekan om saken.
Nej, och det är ju ett lag som också då har ett publiktryck, för då är det lite som Eskilstuna reagerade på stadion också. Det var ju första matchen då där det fick komma in 500 på...
Det var inte 500 där.
På stadion var det 500 i den matchen.
Det var det.
När Eskilstuna var på besök och det var ett jäkla tryck. Det sjöngs, spelarna i Djurgården var ju typ röda till tårar i princip när de klev in för första gången för så mycket publik.
Jag blandar ihop matcher tror jag så, här nu.
Och det var mäktig stämning, vilket Felicia Rogic bland annat var inne på efter, att wow, vi blev nog också lite tagna på sängen av det här trycket som fanns på stadion. Så att nej, hon var, hoppades ju då att publiken på Tunavallen skulle kunna svara upp för deras del i matchen som kom efter och sådär. Så att nu blir det ju upp till bevis med slopade restriktioner och se vad de kan skapa för tryck. Alltså, i matchen mot Djurgården till helgen.
Eskilstuna är ju stadens lag där. Och det är ju någon fördel de har på så sätt också. Att de kan ju bygga en sån. Problemet är att det är skillnad på 500 personer och 500 personer.
Det är det absolut.
Att beroende på... Alltså nu ska man inte göra skillnad på folk och folk här kanske. Men publik kan ju bete sig olika. Publik kan bidra med olika former av tryck. Beroende på vad det är för publik som kommer dit. Så det man hoppas är ju att Eskilstuna publiken, oavsett vilka det är, verkligen stämmer in och bjuder på sig själva. Och hjälper till och för fram liksom... Och hjälper laget så vi får en riktigt fin inramning där på den matchen.
Ja, det är mitt önskemål till alla supportrar den här helgen.
Så när
det nu slopas publikrestriktioner och vi har en omgång med 6 matcher i helgen att vänta. Det sista spåret vi ska in på nu så här i sluttampen, det är ju bottenstriden. Vi har varit inne på att Växjö, ja men de gjorde ju faktiskt mål mot Häcken. Växjö skapade chanser, hade kunnat avgöra den där matchen om inte något friläge hade suttit utanför, eller Jennifer Falk gjorde någon svettig räddning där på slutet när Amanda Jonsson hade hoppat in och sådär. Så att ja, Växjö, det känns som sista chansen till helgen, för nu har man AIK på bortaplan, Skytteholm på lördag. Vinner Växjö den, då kanske de faktiskt kan skapa lite liv i den där bottenstriden som har känts tvärdöd hur länge som helst.
Ja, den är ju direkt avgörande den här matchen för om vi ska få en bottenstrid eller inte. För Växjö har ett riktigt intressant schema som väntar nu. Inte bara AIK, utan sen kommer ju Piteå. Och det är ju de två lagen som ligger någonstans i närheten. AIK som, ja, de kastade in nyförvärvet Konya Plummer när hon till slut blev liksom klar för att få spela och anlände till Sverige, nu direkt in i hetluften här mot GIF Örebro. Såg väl ganska pigg ut, liksom var ändå inblandad i en del, men sen var det ju GIF som i slutändan var det starkare laget, vinner välförtjänt med 2-0 i den här matchen. Lyckas ju stänga ner AIK mittfältet ganska rejält och Wickenheiser på mitten sedvanligt nyttig och ganska dominant i den här matchen också. Och sen då att man får poängutdelning på både Scarpa och Hellström där på topp på transatlanterna, som man brukar säga på hockeyspråk. GIF Örebro, viktig poäng för dem för att liksom distansera sig helt och hållet från att ens bli inblandad i en potentiell bottenstrid. För AIK är det verkligen måste att göra en betydligt bättre insats än vad de gjorde i premiären borta mot Växjö, där Växjö förtjänade mer än bara en poäng.
Ja, där sumpade ju Växjö det totalt genom att bränna straff och vad de nu höll på med. Det är tydligen det som lite satte tonen för resten av Växjös säsong.
Signe Holt Andersen gick ut i lokalmedia och jinxade en hel säsong, kan vi konstatera i efterhand. Ja, inget ont menat, men det var ju ändå liksom, jag missar aldrig straffar, och så brände hon ju såklart straff. Men nej, det är ju, alltså Växjö måste ju vara taggade till 1000 för den här matchen. Det är det sista chansen de har att göra någonting, och jag tror det var jätteviktigt för dem att få den här ändå positiva, alltså svaret som de fick mot Häcken här nu senast, AIK, ja, de måste verkligen hitta någonting för att inte bli inblandade i det här. För det kan bli riktigt otäckt för dem ifall Växjö skulle få med sig alla 3 poängen och liksom stänga gapet något. För att ska inte räkna med hur många segrar till AIK kommer kunna samla ihop under resten av den här säsongen. Växjö som de spelar, de kan plocka poäng, men de måste ju få den här första segern, och den måste komma på Skytteholm nu i helgen.
Ja, och man märkte ju på Växjöspelarna efter matchen att det där självförtroendet, det växte ju rejält. En sån som Juliet Kempi, som ju har värvat in, får göra målen, har skapat chanserna men inte fått sätta dit den innan, förrän hon sätter det här målet som man själv kan tycka ser ganska enkelt ut, för att målet är ju öppet, men hon drar ju ändå till och lyckas få in den med den lobben som, eller med den liksom bollbanan hon får in den i det läget. Och det kan ju vara som så att det är det som liksom får det att lossna för Växjö. Hon själv sa efter att liksom, ja, men det ger oss självförtroende. Nu kan vi ju liksom säga att vi är ett lag som gör mål. Det har Växjö inte kunnat säga innan. Och, så jag frågade då, så bara, så det enda ni behöver nu, det är ju den där 3 poängen. Och hon, med ett stort leende så hälsade hon att ja, det kommer i nästa match.
Och det är ju det, de har en medvind nu. Och det är det som ska bli spännande att se. den kan få ett abrupt slut, det kan bli totalt vindstilla om de inte vinner den här matchen. Men om de vinner, då lever bottenstriden i allra högsta grad.
Ja, det blir intressant att se. Det blir mycket att hålla koll på i helgen. Och givetvis också då cupmatcherna som spelas nu mitt i veckan. Se om vi får några skrällar redan där och hur de svenska lagen väljer att göra med trupperna och sådär, vilka man väljer att lufta och inte. Kommer Kolmats få spela sin första match till exempel? Petronella Ekrot, kommer hon tillbaka i Hammarby? Ja, det finns en del att hålla koll på i cupmötena som är i veckan, men vi laddar ju framförallt för helgen där det är full omgång, bland annat då med det här ångestmötet får vi väl kalla det då, mellan AIK och Växjö, som sen följs upp. Den matchen avspark vid klockan 1, så man kan sen vid klockan 3 då titta på Häcken Rosengård till exempel. Det spelas ytterligare matcher den dagen med, så att det finns att titta på i helgen. Alla matcher sänds exklusivt på Sportbladet Play. Det vet man väl vid det här laget, va?
Ja, det hoppas jag. Alltså, det hoppas jag att de som lyssnar på det här vet, annars. Alltså, jag vill träffa den människan som inte vet det, som lyssnar på den här podden.
Så ja, som har hängt med oss i dryga timmen här nu. Ja, det är imponerande. Så att, ja, med det så tar vi väl och stänger igen dagens avsnitt och börjar ladda för helgen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tom.